Med ditt ord, din nåde varer, är vårt värn mot alla faror. En dame kom till mig för 2 dagar sedan. Hon är gift med 3 barn. Och hon säger att hon är besättande förälskad i en annan man än sin egen. Men hon är också glad i sin egen man. När vi talar samman så säger jag till henne att ja, vad annat kan jag säga? Jag säger, du må göra det som du vet är riktigt efter Guds ord. Så kommer svaret, ja men kärlighet är ju av Gud. Du kan väl inte föreslå att det är något galt med kärlighet. Jag har en sån kärlighet till denna man. Också till min egen, självföljlig, men också han. Så hon går upp i denna annan man, tänker på han. Placerar sig där hvor hon vet hon kan se han. Han aner det moské att hon är så förälskad, men vet det kanske inte direkt. När du står överför det idag helt allmänliga spill i människosinne, hvor människor tänker, føler och dras i riktningar som är, säger man, tillfälliga och som bara är ett utslag för det som förefinns i människosinne, så spiller det samtidigt med det upp en dålig samvittighet, en osäkerhet, och det är väl grund till att välkomna talte till mig. Hvordan skall jag handskas med detta problem, med denna förälskelse? Och hennes förslag var att hon skulle makta det på den måte att hon gjorde plats i sitt hjärta för allt, för det är ju gott. Jag känner gott och positivt för den man. Och så får jag till, men också för min egen. Som hon vill gärna delas på det punkt. Och kunna göra något som det man vet är emot Guds plan för människolivet. Det vill säga hon föreslår att de krafter eller de känslor som mäller sig i människolivet på den måten där, har rätt. När de mäller sig, när de ger sig till känna, så har de en viss rätt. Och så kommer denna lyst till att rättfärdiggöra det. För exempel vill jag säga att kärlighet är ju av Gud. Och vem med respekt för sin religiösa status och bekännelse skulle säga att Gud inte var kärlighet. Det är minimum ett annat tillfälle som förbauset en man som heter Paulus Svensson. Han var professor på universitetet i Oslo och jag gick till några föreläsningar av han, och han fortalte om sin erfaring som han hade i 1939 i Berlin. Han underviste på universitetet i Berlin. Och det var 3000 eller så ansatte. Och i förbindelse med Hitlers försök på att överta makten i en värld hänseende, så kom det ett skriv omkring på universitetet hvor alla blev uppfordrade till att sätta sitt namn på det papper och avskriva sig sin rätt till att döma om vad som var acceptabelt och inte acceptabelt både i pedagogik och i förhåll människostat i det tredje riket. Så säger Paulus Svensson, jag blev så förbauset och jag kan till denna dag inte förklara vad som skedde. Men han sa, alla ansatte, undtatt 3 män, skrev inte under på det papper. Och jag kände ju dessa män. Det var män som inte ville låta sig köpa och sälja. De hade dyrkat intellektets frihet, människets självständighet, frihet till att tala och tänka som man ville, publicera som man forskat. Alltså, män som hade ett så stort sinn, som var så vidsynte och frisinnade och stod så för kärlighet och fördragelighet och tolerans i världen, så sa, jag kunde inte förstå det inte till denna dag, och jag må ta mig till hodet och jag må ta mig till hjärtat, och jag är utan förklaring för ett sådant fenomen. Det är ett intressant fenomen att människor som menar att stå för exempel, det som ville vara en förnekelse av Hitlers maktövertagelse, inte kunde stå för det i en speciell situation. Jag har tagit fram för eleverna i fysioterapiskolan i löpet av vintern en gång en artikel av en man som heter Paul A. Knudsen. Och jag vill benytte den artikkelen for å illustrere et forhold som jeg mener aktuelt i denne sammenheng. Det en artikkel fra Kristelig Dagblad om troen, vitenskapen og mytens sannhet. Og Paula Knudsen en sånn moderne teolog, eller prest, representerer det der syn på kristenheten som har den store forståelse, innsikt, sosialt, psykologisk og ellers. Han har selvfølgelig forkastet troen på en skapelse og på en sånn konkret tillit til at Guds ord taler om virkelighet og ikke i myter. Han mener hele skapelsesberetningen og beretningen om Jesu liv og sånt, det myter som illustrerer de krefter som i menneskesinnet. Mytologiske bilder som forteller om deg og meg. Så står det den forbindelse, og nå skal du få ditt pass påskrevet. Det gjelder altså de som enda måtte gå rundt og tro på at Gud har skapt verden i den bibelske betydningen av det, eller den bibelske fremstillingen av det. Det står en ortodoksi i kristen lære som skyldes som denne, som tror på skapelsesberetningen. Den skyldes manglende innsikt, beskjeden begavelse eller feig opportunisme som ikke må stanse de kyndige, som har evne til å nytenke de gamle sannheter så de gir mening for vår egen tid. Og her må de eldre gjøre seg klart at deres barn og barnebarn har fått en betydelig bedre undervisning enn de selv i enhver vitenskapelig henseende, og også i kristendomskunnskap og i sammenligning med religionshistorie. Så denne beskjedne begavelse, denne manglende innsikt, denne feige opportunisme, som gir seg uttrykk i for eksempel det jeg tror, det anser Paul A. Knudsen som en gevinst. Jeg betrakter det som et fatalt tap, et tap så stort at Paul Knudsen vil få problemer med sitt eget liv og med sine medmennesker. Og problemet har meldt seg, det meldte seg forrige uke hos samme mann i Weekendavisen, har en artikkel, en helsides artikkel som heter Satan skal trynes. Og henvisningen til King Diamonds og hans Satan-rockere. Og jeg vet ikke om noen av dere kjenner til det, måske noen gjør det. Det en gruppe som gir seg ut for, en sånn popgruppe, rockgruppe, som gir seg ut for å tilbede den onde. Kaller han ved navn, og synger til hans ære, og ber om hans makt, søker hans kraft, ønsker hans nærvær. Altså en Satan tilbedelse i den form da. Og så vil Paul Knudsen gjøre opp med dette, for han føler det må være grenser for hva unge mennesker kan tillate seg. Nei, sier han, denne Satan-tilbedelse kan vi ikke ha. Den skjemmer samfunnet, den destruerer de som befatter seg med den. Og det det som de driver med uttrykk for det som Nobelpristageren William Golding har kalt menneskets rasjonelle ondskap. Og der kommer du til det som jeg efter. Menneskets rasjonelle ondskap. Det vil si at det som ondt i Paul Knudsens øyne, det den måte hvorpå du og jeg eventuelt skrudd sammen i vårt sinn. Det det onde, men aldri den onde. For Satan, for Paul Knudsen, ikke mer til enn Adam og Eva var til. Legg merke til det. Man bytter ut den onde med det onde. Man gjør det man kaller psykologiserer den bibelske fremstilling. Så at betegnelsene engle, Satan, Gud, paradis og så videre begreper som tilkjennegir det som finnes i menneskesinnet. Det altså en god gang psykologi. Og så sier han, hvordan skal vi møte dette? Og da har han noen interessante forslag. Han sier de skal møtes med korset. Korset. Ja, jeg vil forsøke å kontakte Paula Knudsen og spørre han hva han mener med korset. For det for meg ubegripelig hva han mener. Men det altså bare et navn. På hva for nå? På det gode i mennesket. For mennesket har jo både gode og onde krefter i seg. Men så har han en annen kraft i bakhånden, som du skal høre om her, og den heter statsmakten og politiet. Hvis ikke disse unge mennesker vil ta imot en bot og en betaling for sin satandyrkelse, som lyder på øye og øye og tann for tann, så har vi da statsmakten, og vi har da politiet for noe. De må forstå, sier Knudsen, at det de gjør er å vekke hos psykopater denne voldsmentalitet som ligger skjult og latent hos alle mennesker, og som må være der. Blodig offre, vold, voldtekt, herverk, sort magi og okkulte ceremonier er jo alvor for disse sinnslidende, og psykopaten vil se sin sjanse når disse ting synges. Hæ? Det er psykologi hele tiden. Det er kun det onde. Det er mennesket som er ondt, men det er ingen som... den onde er ikke til. Og dette, det onde, heter bare Satan i Bibels språk. Men husk alltid på at det kun er et trekk ved menneskelivet, og aldri noe annet. Og hvis mennesket, som det nå en gang er, og fremtoner, ikke vil skikke seg så at vi andre kan føle oss trygg, så har vi da politiet. Det minner deg og meg om det verste som har skjedd i vår kultur. Det som jeg som syndagsadventist vil kjempe mot hvis jeg kan. Den dag presten får sivil myndighet, da blir jeg bange. Og da er det grunn til å være virkelig bange. Du kjenner den historien. Den heter prinsipiell adskillelse av kirke og stat. Vi har aldri trodd på, Bibelen har aldri fremmet den tanken når det gjelder Guds menighet i verden, at den skulle fremme hans sak med sverdet. Men det er det eneste middel presten i dag har hvis han ikke kjenner den onde. En tilsvarende situasjon ville være hvis Jesus, når han møtte den som var besatt, sier at hvis ikke du nå oppfører deg, hvis ikke du holder opp med å spille en psykopat og oppfører deg som en psykopat, så har vi da romermakten. Og den vet hvordan man skal handskes med sådanne elementer i samfunnet. Men du ser, Jesus har en helt annen forståelse av hva det dreier seg om, og den er kort og godt den at mennesket, den besatte, er besatt av en og hans allierede. Og den de er besatt av heter Satan og er en virkelig eksisterende person, og engler er virkelig eksisterende vesener, og falte engler er realiteter i verden for ham. Og derfor har han andre midler når han samtaler med dem. Så gjør han opp hva han tenker, gjør opp med dem det han tenker. Han ber dem foreta seg ting, befaler dem, og står i et forhold til dem som han står til en virkelig person. Som en demon sa en gang, jeg vet hvem du er, eller vi vet hvem du er Guds hellige. Ja, ser du, det visste ikke noen andre i det miljøet, men det visste den onde i det miljøet. Og derfor tok også Gud, eller tok Kristus opp samtalen med den onde og de onde. Og så frigjorde han mennesket, men han slo dem ikke med sverd. Så de var besatt, og de var hjelpeløse, og de skulle ha hjelp, de skulle ikke straffes. Og der var det slutt på hodet, hele den problematikk som du kjenner fra beskrivelse i dag i samfunnet av sykdom, ondskap, destruktive krefter. Og det er der jeg føler at det er ynkelig det svar som da måtte komme fra kirkens side, og i dette tilfellet fra presten Knudsen. Vil bøllene ikke bøye seg med det gode, så har ordensmakten det til oppgave å tvinge dem med vold, og den vold som er nødvendig for å stanse dem. Og så videre. Vel, da må jeg minne om det som også stod i den artikkel angående skapelse og evolusjon, som vil gi deg sammenhengen i en sådan tankegang. Så lenger ut i den samme artikkel så skriver Paul Knudsen: fastholder vi nu at menneskerasen er blevet til under jungelens forferdelige lov, hvor den best egnede overlever, så vil vi forstå at uten en helt nødvendig egenkjærlighet hadde vi slett ikke vært på jorden. Det betyder igjen, og hør nå, hva det betyder, du behøver ikke å tolke det, du kan få det for ren ord her. Det betyder igjen at Gud selv har innplantet den egenkjærlighet i oss, som i tidens fylde må styres dersom sosialt menneskeliv skulle trives på jorden. Det må også styres. Statsmakt, politi, Man har ett bud till på hur de ska styra intelligens. Man säger, vi är där blivit så intelligenta att vi kan skada och destruera varandra utan fysisk våld. Vi är där blivit så smarta att vi kan tillintetgöra varandra utan att se ut som om vi tillintetgör varandra. Men husk, trangen till att tillintetgöra, den basala våld, självöverlevelsen som inte har någon annan moral i sig än detta att jag må överleva, den moral är livsens kilde i evolutionsidén. Hvis du inte har den där gudgitte higen till att överleva, till att hävda din rätt, till att plassa, till att skaffa dig en plats i solen, så har du inte livets rätt i världen. Ja, vi vill inte vara här utan den. Och så säger han, det som gör sig gällande hos den rockgruppen i Satans tillbedelse, det är att de har en sån vulgär måte att göra det på, som kan väcka associationer och psykopater och göra det uttryckt att leva i det moderna danska samfundet. Men jag hoppas att dessa lite osammanhängande bemärkningarna gör det klart för dig vad jag är efter. Jag är efter att peka på det fenomen som så enkelt kommer till syn idag, att människor, hvis det inte håller klart på sig vad Bibeln säger om människor och människors situation i världen, vem är samman med människor och vilka kräfter människor är utsatt för, så är det nött att gå galt i byn. Och därför Paulus Svensson, denne idéhistoriker som vi nämnde för från Berlin, han säger, jag tar mig till hod och hjärta, jag kan till denna dag inte förklara det fenomen att det kan gå så galt. Och alla de försök som har gjort på att förklara av psykologisk väg, Hitler och Idi Amin, det känner du. Och för exempel reformationshistorien, Eriksson, bekänte eller berömte psykiatern Eriksson, han har försökt att förklara hela reformationen vid att kartlägga Martin Luthers psyke. Det skulle inte vara ett träck i reformationshistorien som inte skulle ha sin förklaring i Luthers psykologiska make-up. Det är det enaste som måste vara intressant i en sådan förklaringsmodell. Men det var inte så Luther uppfattade världen, och det var inte på den måten han kämpade. Och hvis du skulle ta den modell, så må du välja mellan det som Paul Crutzen anbefaler som medel till att lösa problem i samfundet, eller det som Kristus anbefaler som medel. Och där står vi tillbaka med detta valg som vi må företa. Och jag kunde gott tänka mig hänvisa en text som jag var inne på här i menigheten för inte så länge sedan. Och det är i Romerbrevet, det första kapitlet. Hvor Paulus, när han skriver till romerne, gör upp med den blåöjdhet som människor har när det gäller rätt och rättfärdighet och ondskap och destruktion. Han säger Guds vrede uppenbaras från himmelen över all ugudlighet och orättfärdighet hos människor som håller sannheten nede i orättfärdighet. Och så står det. För hans usynliga väsen, både hans eviga kraft och hans gudomlighet, är synlig från världens skapelse av i det den kännes av hans gärningar, för att vi ska vara utan undskyldning. Så Gud har så gett sig till känna, och icke till de som har loven, icke till de som har budet, icke till de som är kyrkliga och religiösa. Nej, till vem som helst. För alla har det vittnesbud som skapelsen ger, som erfaringen ger, naturen, historien. Det är ett vittnesbud, det är tvetydigt, men det är klart nog till att man kan dömas på det. Och det står det att någon förkastat det vittnesbud, och de tacket och äret icke Gud, men blev dålig i sina tankar och oförståndig i deras hjärta, och de blev förmörkat. Hör nu, dårer oförståndiga förmörkat. Mens de gjorde sig till av att vara vise, blev de dårer. Och hur dåraktiga blev de? De bytte den oförgängliga Guds härlighet bort med ett bilde, en avbildning av det förgängliga människa, Paul A. Knudsen. Han har aldrig som teolog och som präst haft syn på något annat än sig själv och dig och mig. Det är allt. Man har alltså byttet Guds sannhet upp och satt människa i stedet. Därför övergav Gud dem i deras hjärteslyster till urenhet, till att vannära sina legemer sig emellom. Och så kommer det här berömte exempel från homosexualitet i första kapitlet i Romerbrevet, som Paulus ger här. Han säger att kvinnan uppgav sin naturliga bruk av män, och män sin naturliga bruk av kvinnan, och blev drevet av lust och begär efter hinan, så män drev tjänstensverk med män och kvinnor med kvinnor. Och så säger man, vad skulle vara galt i det? För jag är ju sån skrudd samman. Jo, för din naturen vittnar mot det. Naturen har ett vittnesbörd mot det. Det är inte så att det är svårt för någon unga människor, en unga de är, bön, att se att en man har skaffat en kvinna och en kvinna för en man. Men den helt omedelbara, naturliga sans för det som är rätt går tappt. Det var inte så att de inte kunde se det, alltså en gång i sitt liv. De kunde alla se det, och kunde länge se det, men det kom en tid där de överhuvudet inte kunde se det, och hur de ville rättfärdiggöra den urätt. Som jag hört en representant för det homofile sällskapet i Danmark säga på dansk radio här för någon månader sedan, när de talade om AIDS, den här skräcklig sykdom som homosexuella blir betänkt med mer än andra. Och så säger han, det värsta i hela affären är detta, att någon, det värsta i hela affären, inte det att någon av oss blir syk och dör, eller att många av oss blir syk och dör. Det värsta i det hela, det är att någon skulle komma till att tro att det var något negativt att dyrka homosexualitet. Så det är det värsta. Och det är det Paulus här kallar att bli en dåre. Det är det han säger, de blir oförståndiga, de mister förstånd. Och det står fyra gånger i kapitlet att Gud gav dem hen. Lägg märke till det, Gud gav dem hen. Gud övergav dem. Det vill säga att den inflytelse de var underlagt när det gäller att förstå vad som är riktigt och galt, det vill säga helgons påverkan på människosinnet, den som Jesus så ofta talat om. Det vet inte vad jag talar om, säger han, för det är inte den om jag är av. Jag är ovanfra, det är nedifra. Jag talar i Faderns namn, det har djävulen till far. Jesus skiljer skarpt mellan den helgons påverkan på människosinnet och så den ondes påverkan. Och så står det att vi människor som frivillig eller villig ger upp naturens vittnesbud i sitt liv om vad som är rätt och galt, vill miste den där påverkning från helgon som håller den från att bli vanvittig. Jag försökte förklara det synspunkt för professor Paulus Svensson den gången han sa, jag tar mig till hodet och hjärtat. Så sa, hvis du inte har andra krafter och andra elementer i människans tillvaro, så förklarar du mig, än de rent psykologiska, de i människorna, alltså normala krafter. Hvis du inte har något annat, så kan du aldrig förklara det fenomen. Men Bibelns omedelbara förklaring är den att människa är under den påverkningen, om det väljer bevisst att uppge det, så ställer det sig där och det mister den sans, tappar förnuften och vill argumentera för det. Så står det här. Lika som de inte brydde sig om att äga Gud i kunskap, så övergav Guden till ett sinn som inte duer. Det står väldigt snett på grejer. Det står rätt och snett, tappar förstanden och sansen för de mest omedelbara begreper om vad som är riktigt och galt. Och så kommer en lång lista av orättfärdighet som då mäler sig. Fulla orättfärdighet, vannat, havesyk, ondskap, avin mot rättesvik, list, öretuter, baktalare, gudshatare, våldsmän, övermodiga, storskrytare, uppfinnare till ont, olydig mot föräldrar och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och så kommer det med ett träck till som jag gärna skulle ha med idag. Och det hänger samman med den där damen jag hänvisade till som kom till mig och säger, ja men kärlighet är ju av Gud. Och jag känner den damen, hon ville aldrig göra en flue för träd. Hon är snill, hon är myk, hon är kvinnlig, fött upp också i ett kristet hjem, adventist hjem, gått på våra skolor, tillhört oss alltid. Och hon ville aldrig göra något galt. Hon är kun god. Hon är ju bara förälskad. Jesus talar om det en gång, och Paulus talar också här. Han säger att Gud vill inte ha behag i de som gör dessa ting, den är listen och ondskap som nämns här. Men också de som har behag i att de gör det. Och det som jag aldrig blir trätt av minne om, husk, underhållningsindustrin i vår värld bygger på en dyrkelse av dessa ting. Om du aldrig själv hade gjort en mening om att du ville övervåld mot någon, eller lyve, eller vara en öretut, eller vad du ellers ville, så står det att Gud vill gå emot icke bara de som gör det, men också de som har behag i att man gör det. Och det är ett stort behag för miljoner av människor att andra gör det. Och gör det inte viktigt, man spiller det ju bara. Det är ju bara filmen, inte sant? I Matteus 12 säger Jesus i samtalen med judarna följande: tre och för, när en uren ånd har farit ut av ett människa, går den genom törre städer och söker vila, men finner den icke. Så säger den: jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag får ut av. Och när den kommer dit finner den det ledig och fejd och pyntet. Så går den bort och tar med sig 7 andra ånder värre än den själv, och de går in och bor där, och den sista, eller, och det sista blir värre med det människa än det första. Således skall det också gå denne onde släkt. Och det skall det gå denne onde släkt. De skall bli totalt besatt. 7, det är ju bara komplett besatt. Och vem är det Jesus talar om och talar till? Jo, det är de som har hört Guds nådige kall. Du känner denna typen som världen är full av. Alltså, det är ju så mänskligt att vara sån. Vi är ju bara sån, en passiv, rolig, vi tar inte stilling för något som helst. Och vi lär oss påvirka det gode. På den måten att man hör sannheten, man ser den som i ett glimt, och man säger: jo, jag må vända mig från allt det onda. Och så fjärnar man från sitt sinn och väljer för Jesus Kristus och vara ren och vara efter hans önske. Men det man inte gör, det är att engagera sig i kampen för Kristus mot det onda. Han är passiv. Och det är den gruppen människor Jesus beskriver på denna måte. Han säger: de hade en djävul. Jag är lite ont där i oss andra, som det sägs. Och så fjärnar de det. Tar också avstånd från det, och på ingen måte vill jag vara delaktig i något negativt som det. Men man gör inte något med det. Man engagerar sig inte. Man är passiv. Man sover och flyter vidare utan att man tar ett standpunkt som är aggressivt mot det onda för Gud. Man står upp och försvarar Guds namn. Det är ju så kedligt och så pinligt, vet du, i moderna sammanhang. Man blir ju till grin, rent till grin. Alltså, det är den kamp jag ville se du må ta upp. Du är nött till att din röst hör, du är nött till att ta ett standpunkt, du är nött till att kämpa för det som är gott. Och vi är kommit till en tid hvor vi inte bara passivt kan se till att världen är ond. Är ond. Och så tror jag att vi kan nyta det och så för att tid till an och så kommer gott av sted. Det är det Jesus säger, att det vill gå så med denna släkt som inte vill engagera sig, att det vill allesammen bli totalt besatt. Så säger du, det lyder då dog dramatiskt. Men i följe den världsuppfattning som vi som syndags adventister representerar, så lyder det att för Kristus kommer igen vill världen förenas. Har du hört något så otroligt? Världen vill förenas. Ja, hur i världen ska det gå till? Världen förenas. Det är det sista man kan tänka sig om denna världen, att den vill bli förenad. Jo, världen vill bli förenad omkring spiritismens och spiritismens doktriner. Omkring sensualismen och självdyrkelsen. Och utan att veta att man är besatt av det onda vill man kalla det kärlighet, medfödelse, tolerans. Och alla förblindet vill föras in i förening i kamp mot Gud. Det är ju en munfull att komma med. Men icke något mer och icke något mindre, heller icke något annat. Den förenade faktorn när det gäller alla religioner, alla ideologier, alla mänskliga företag under solen vill vara nettopp den där påvirkning av han som kallas den onde och hans medsvorne. De vill ta makten från folk. Och det som Paulus Svensson inte kunde förklara, och det som den unge kvinnan säger: jag är ju bara förälskad, vad är gott med kärlighet, är inte det för Gud? Vi måste göra upp med de ting. Vi måste ta ett standpunkt. För övrig, bli stark i Herren och hans väldes kraft. Bli stark i Herren och hans väldeskraft. Hör nu, bli stark i Herren och hans väldeskraft. Håll dig till sannheten. Låt ditt liv tolka sannheten och icke pöleri. Icke infall. Icke påstående för vad som helst. Du vet hur pinig det blev för Peter den gång, där han utav idel kärlighet sa till Jesus, du må icke gå upp till Jerusalem och lida och dö. Det må ingenlunde vederfares dig, gode mäster. Jesus är klar, tindren är klar. Gå bak mig, Satan. Det var Jesu disciple. Måtte Gud hjälpa oss till och gripa chansen vi har till att lära ham att känna, till att sätta in oss in i hans ord och se om icke hans ord vill ge den bästa tolkning och den enaste makt som är nog värd att ha för att bevara människolivet helt och intakt. Ta en lille historia med. En annan ung person, 20 år unga i förhållande till mig, uppsökte mig och säger: jag har nog i armen om morgon. Och jag har det på den måten att armen blir lam, de lyder mig inte. Inte bara det. Jag sover ju på min hybel och är alene. Men det kommer någon in på min hybel, men det kommer ingen in. Alltså jag hörde skritten utanför och dörren öppnas och lyset tändes. Och man snubblar lite i möblerna och en bok faller ner. Men det är ingen förvärelse. Det är helt ohyggeligt. Och det kommer en person in och talar till mig vid sängen, men jag ser ingen. Är bara där. Och under detta här så är jag lam i armarna och armarna lyder inte. Och så förstår det en herreperson, det är en herre, det är en man, en mansperson. Och jag hör han tar köja av, han vill i säng med mig. Och jag är dödsens angst. Det är så hyggeligt, jag kan inte säga det med ord. Men vad är det? Vad är det? Ja, säger jag, att jag kan ge dig en ganska enkel förklaring på vad det är. Och så ge den förklaring som du känner gott. Om djävulen och demonerna och hans väldige ämne till att virka bland människor. Och så kommer hennes svar, och det är ett typiskt moderna svar bland unga adventister också. Nu säger man, jag kunde normalt ge. Jag önskar inte det onda. Jag ser ganska lätt på tingene efter. Måste jag ta ett glas vin i ny och ne och jag måste på diskotek i ny och ne och jag bor med en fyr i perioder och jo, jag vet inte efter uppskriften. Jag känner ju det, Jens K. Det är ju inte efter uppskriften. Men vad ska det vara någon grund till att bli besatt? Jag har aldrig önskat något ont och den onda har jag heller aldrig önskat att äga. Menar du att jag ska komma till och äga den onde? Du ser, hon är på gränsen till det som heter en besättelse. Och det har pågått en hel månad. Var morgon är hon lam i armen och får detta besök. Det bankas i väggen och det talas genom taket. Det är lite ohyggeligt. Väl, och det får sådana grova former. Grova alltså. Klassiska, spiritistiska former. Så synes att folk lätt kan se igenom det. Men likväl kan en unge inte helt se igenom det. För hon säger, jag har inte önskat det onda. Nej, du blir stark i Herrens väldige kraft. Håll dig till hans ord. Det är icke något annat än Guds ord och Guds ord alene och Helligåndens verksamhet i människolivet som kan rädda dig och mig för att ta för livet. Och måtte Gud i sin nåde finna oss idag och måtte vi vara så kloka att vi tog emot ham och beslutet oss till att följa ham och tog ett standpunkt för ham och icke var passiva. Du husker vad Jesus sa: ut med en djävul, in med syv. För man gjorde icke något med det. Det är gott att höra sannheten och önska den, men du måste ha ett standpunkt för den. Du må engagera dig. Du hjälper oss. Ska vi be samman. Far i himlen, i Jesu namn söker vi dig och tackar dig för din godhet. Den godhet som bland annat ger sig utslag i att du har lagt oss vite Vem har hänvänt sig till oss i detta liv? Du har hänvänt dig. Du har talat klart och otvetydigt. Men du har också i din tale sagt att livets fiende talar till oss och söker med all sin list och fanger människor. Och du säger, den som icke är med mig är emot mig. Vi önskar att vara på din sida med dig. Hör vår bön i Jesu namn. Amen.